Härligt hörni, underbart att få vara tillsammans i Guds församling och prisa den levande guden. Kan ni säga halleluja här idag?
Halleluja.
Ni kan det, vet alla. Ja, men det var inte dåligt. När jag var liten då hörde man inte mycket halleluja, för jag var i kyrkan där borta. Och faktum är, du frågar om jag varit i den här kyrkan. Nej, jag var inte i någon frikyrka någon gång under min uppväxt. För det fick man inte. Jag vet, jag hade en kompis i skolan och han var SMU var ju väldigt starkt i alla fall på den tiden. Och det kanske det är fortfarande, inte vet jag, om det finns kvar. Men i alla fall så ville han jag skulle följa med, och de hade någon trevlig kväll och sådär. Och jag kom hem och sa till mina föräldrar att nu så jag ska gå till missionskyrkan ikväll. Absolut inte. Det var helt förbjudet. Så att, men nu så tror jag att de liksom i himlen, de ser här nu, de prisar Gud där uppe och de gillar att vi prisar Gud här, så att det är jättebra. Men det är så roligt att få komma hit och få verkligen vara speciellt för mig att komma till Vetlanda, där jag för er som nu inte var på förra mötet kan berätta att jag har bott 3 gånger. Det är inte alla som har bott 3 gånger i Vetlanda, men jag har faktiskt gjort det. Jag har lite grann informationsgrejer. Det är ju så att all väckelse har ju liksom trycksaker olika. Det är ju så, va? Så att det ingår liksom. Dels har jag med en bok. Och den här handlar om något som jag tror kommer bli värre och värre i den tid som ligger framför oss. Och det är den romersk-katolska kyrkans liksom projekt. Jag skrev den här boken sen. Och det var efter att Ulf Ekman, min gamle pastor, hade konverterat. Och det ville jag. Det var egentligen så här. Det kom en äldre dam i församlingen samma dag som han hade berättat att han skulle konvertera. Så kom hon fram till mig och så sa hon så här: Anders, måste man bli katolik för att vara riktig kristen? Och då kände jag, nu måste jag säga något. Nu måste jag skriva något. För att om människor, de litar så mycket på sin pastor då, som har gjort otroligt mycket. Ett fantastiskt arbete. Jag vet att det var väldigt utskällt, Livets ord. Men jag menar, det är inte, vi har inte någon annan rörelse i Sverige på senare tid som till exempel startade 1500 församlingar i före detta Sovjetunionen och Östeuropa, som nu fungerar och rullar på, och de har egna pastorer och de vinner människor, och de har mission i Vietnam till exempel, hörde jag nu. De jobbar väldigt mycket i Vietnam. Så det var ett fantastiskt arbete, och det är klart att då har man ju förtroende för den som har lett det här arbetet, och så säger han plötsligt att han ska bli katolik. Och då undrar ju de här fina systrarna då, vad är detta nu, och måste jag bli katolik för att vara riktig kristen? Och då säger jag, nej, det behöver du inte, Guds ord räcker. Och sen så skrev jag ett blogginlägg faktiskt. Jag vet inte om ni läser bloggar, men det gör det. Och det där blogginlägget, jag bara kände att jag måste säga någonting. Så att jag skrev ett blogginlägg, och där jag berättade varför jag aldrig konverterade till katolska kyrkan. Det är så att jag har 2 bröder som har konverterat nämligen. Och vi var ganska relativt närstående katolska kyrkan. Och så jag berättade i alla fall. Det är bara det här blogginlägget, och det spreds något oerhört. Det kan ju vara så på nätet ibland. Vissa saker de sprids inte alls. Jag kan inte säga att det var på grund av mig som det spreds. För jag menar, andra saker jag har skrivit har inte spridits alls. Men det där spreds liksom. Det delades, som det heter, flera 1000 gånger. För det fanns ett sånt sug efter att få veta något och få klarhet helt enkelt i det läget. Och sen så kände jag då, folk kom och sa att ska du inte skriva mer, och då skrev jag den här boken. Och den egentligen, jag vill bara berätta vad romersk-katolska kyrkan säger om sig själv. Och sen vad Bibeln säger, och jämföra de 2 sakerna, det jag gör. Jag har några ex med där nere om någon av er skulle vara intresserad. Den kostar 200 kronor, det är Vetlandapris. För vi är ju i Småland, då måste man ha lite rabatt, eller hur? Annars kostar den 229, tror jag, eller någonting sånt där. Sen har jag lite annat också. Det är så att det där var katolska kyrkan och problemen med villolära där, kan man säga. Och jag måste säga att jag tycker, sen jag har skrivit den här boken, tycker jag att man ser ännu mer av problemet med den planen som finns i romersk katolska kyrkan. Jag tror att det är faktiskt inte Guds plan, deras plan att utvidgas över jorden. Det är så här också att Min kallelse idag är väldigt mycket att stå för Guds ord och stå emot liberal teologi. Och liberal teologi, det är ju en av de värsta farsoterna som har drabbat kristenheten. Kanske den värsta egentligen, för att den har hållit på nu sedan ungefär 1700. Och den har trängt in först i, kan man säga, den lutherska kyrkan. Och sen så även katolska kyrkan en del, faktiskt inte så lite heller. Och nu mer och mer också i frikyrkan faktiskt. Att det finns frikyrkopastorer i Sverige idag som förnekar att Jesus dog som ett offer på korset, till exempel. Det finns teologiska lärare i min egen stad Uppsala som inte tror på Gud, som offentligt kan förneka att Jesus har uppstått från de döda. De tror inte det är möjligt att Jesus har uppstått från de döda. Det tränger in i frikyrkan också. Därför är det så oerhört viktigt att resa upp en moteld helt enkelt. Och inte bara då att vi kan säga, ja men det är dumt det där med liberal teologi. Utan var därför som Herren kallade mig att doktorera och bli forskare och så här. För att jag skulle kunna vara med tillsammans med andra och argumentera på vetenskapligt sätt mot liberalteologin, för bibeltro. Och vi har en skola som heter Skandinavisk teologisk högskola där jag är rektor i Uppsala. Utbildning på biblisk grund, en ödesfråga för landet, hette det när vi startade skolan för 5 år sedan. Och vi jobbar på, och jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att vi kan ta den här diskussionen på akademisk nivå och inte bara liksom säga att liberal teologi är tokigt eller sådär. Så jag har med lite material om det. Det här är en tidning som heter Skriptura, och ni kan ta med en sån, jag har några ex. Och sen kan man också skicka in till oss, det finns lite e-postadress och sådär, så kan man skicka in om man vill ha mer information. Det får ni väldigt gärna. Och det här är bilder av några av våra härliga studenter som håller på att träna sig för att bli förtjänst. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Härliga studenter som verkligen vill göra skillnad i Sverige. Sen har jag lite grann information om studier också på Skandinavisk teologisk högskola. Det är nämligen så, man kan bo i Vetlanda och studera. Det är fantastiskt, va? Man kan bo i Vetlanda och studera i Uppsala, för man gör det på internet. Så att det här är en kurs som vi har gjort för folk som fortfarande jobbar eller studerar eller gör någonting annat, men som vill studera på internet. Men behöver alltså inte överhuvudtaget åka till Uppsala, även om det är trevligt och vackert och sådär. Utan man kan vara hemma och plugga, och då får man videoinspelade lektioner som vi skickar ut, och så får man titta på de här, och så kan man läsa en bok och så gör man prov. Eller kan man faktiskt bara vara med utan att göra prov om man vill. Det är också lagligt. Men då får man naturligtvis inga poäng. Diplom i teologi. Jag har några sådana broschyrer där nere också. Vem vet, kanske kunskapen ska komma till Vetlanda också. Eller hur? Det är inte omöjligt. Nej, men det här är, kan man säga, teologi på biblisk grund. Och det är inte så där jättevanligt faktiskt i det här landet. Sen finns det något annat också. För vi undrar ofta över vår kallelse. Vad är min kallelse för någonting egentligen? Utforska din kallelse genom att göra kallelsekompassen. Och jag pratade med en tjej idag som hade gått in på internet och gjort kallelsekompassen. Då svarar man på ett antal frågor. Och när man sen är klar med det, så får man liksom som en graf där man ser lite grann sin egen profil, kallelseprofil. Och jag frågade henne, stämde det? Ja, jag är en evangelist, sa hon. Och det stämde perfekt, det hon hade fått, det resultat hon hade fått. Så det var ganska roligt. Och det här kostar ingenting att göra, och det kan man göra. Och så kan man också få rådgivning om man eventuellt ska studera, för att också veta någonting när man sen ska gå ut i tjänst och sådär. Så jag har väl något sånt kort, men framförallt så kan man läsa av den adressen här nere i kallelsekompassen. Så kan ni göra det om ni tycker det är roligt. Men det är helt fritt. Det beror på vad ni tycker är intressant. Halleluja! Jag har en sak till som jag vill pålysa, och det har med bön att göra. Jag märker att ni gillar att be i den här församlingen, och det tycker jag är så underbart. Prisad vare Herren för bedjande församlingar. Det är de som kan göra skillnad i det här landet. Det är en välsignelse för en stad att ha en bedjande församling. Och ha en pastor som älskar att be och bara pressa på hela tiden för bön. Så fortsätt med det. Och öka på trycket, för det är jätteviktigt. Jag har haft förmånen att lära känna ett helt gäng starka bedjare från Tanzania. En del av er kanske har följt med. Jag vet några var faktiskt med på bönekonferensen förra året på Radinsåsgården som är här ikväll. Det var en helt fantastisk sak som Gud gjorde. Han gav, jag fick en gåva egentligen av en person. Om du vill åka ner till Tanzania och få tag på böneelden där nere, då betalar jag resan, sa den här mannen. Jag tänkte, ja, men smålänning som jag tänkte, jag kan ju inte säga nej till att åka till Afrika liksom. Eller hur? Så jag sa, okej, jag åker. Och när jag var på väg ner där så fick jag bara några saker i mitt hjärta. Herren liksom la på mitt hjärta. Han sa nationell bönekonferens. Han sa att vi skulle ha hit afrikanerna. Och han sa Rallingsåsgården. Och det var ganska märkligt, för jag har ingen relation till Rallingsås egentligen innan dess. Men åkte ner i alla fall. Var med på en fantastisk bönevecka där nere i Tanzania. Vi hade 17 bönemöten på 5 dagar. Det är värre än vad ni håller på faktiskt. Eller hur? Men det kommer. Eller hur? Men liksom, ni är på väg. Men 17 bönemöten på 5 dagar. Börjar klockan 5 på morgonen. Givetvis. Enda tiden de höll, det var klockan 5 på morgonen. 5-7 körde vi då. Och sen så gick solen upp medan vi bad. Och sen så bad vi hela tiden. Och 14 av 17 möten så bad de för Sverige. Kan ni tänka er detta? De är alldeles svarta. De är enkla. Kvinnorna med bebis på ryggen så här. Ni vet, bara i en sån här duk liksom. Och så går de där och så ber de och ropar för Sverige. Timme efter timme. För väckelse i Sverige, väckelse i Sverige, väckelse i Sverige. Och när jag var där nere då så pratade jag med den som vi kallar bönegeneralen. Jackson Sangisa där nere. Och sa, jag har upplevt att Herren har sagt att vi ska ordna en nationell bönekonferens. Och det där var lite knäppt, för att jag har inte varit involverad i några sådana här, ni vet, bönesatsningar nationellt överhuvudtaget. Jag har inte sett mig själv i några sådana sammanhang överhuvudtaget egentligen. Med lite grann i Sverigebönssammanhang och så, men ingenting sånt där. Men det var Gud bara lade på mitt hjärta. Och då tittade han lite på mig och undrade, ja. Och sen så sa jag att du skulle komma till Sverige då, Jackson. Jo, men det ville han gärna. Men sen sa jag Rallingsåsgården. Och då, pang, sa det. Då exploderar han. Varför det då? Jo, för Herren har i en syn visat honom Rallingsåsgården för 20 år sedan. Och när han ställde sig sen i kyrkan där och undervisar på Rallingsås första kvällen, då ser han det som han såg i sin syn för 20 år sedan. Så att det här var så övernaturligt, och det blev faktiskt en övernaturlig konferens. Det säger, jag vet inte vad ni säger som var med, men det var otroligt starkt i alla fall. Och det var, vi bad också klockan 5 på morgonen. Och nu så kommer vi att ha en ny bönekonferens 15-18 augusti på Rallingsåsgården, torsdag kväll till söndag. Och den är väldigt välkomna. Och det är bara vid mobilisering av bedjare från hela landet för att be särskilt om väckelse över landet. Så vi ska bara fokusera på Guds eld över Sverige och be och be och be och be. Och jag tror Gud ska göra underbara saker. Och sen efter det, vi tror Gud nu om att kunna ta hit 50 bedjare från Tanzania. Vi hade 38 förra gången. Vi måste öka lite, eller hur? Så 50 bedjare, och de kommer åka ut sen, vad vi räknar med, i 12 olika team över landet och leda bönemöten på olika ställen och sådär. Så det här är något jag verkligen kan lägga på ett hjärta. Jag kan även lägga på ett hjärta om ni var med och stödja det här projektet. För det är ingenting som, vi har inga egna pengar till detta. Men vi tror att Gud har pengarna. Så att vi kan ta hit de här 50 bedjarna och de kan få göra nytta i Sverige. Men det var egentligen inte det jag skulle säga om att ta upp någon kollekt eller så, utan jag vill bara nämna detta och att ni kan vara med. Och vara med i den här bönekonferensen kanske också och sådär. Och man vet aldrig, det kan tänkas att det kan landa något team i Vetland också. Det beror lite grann på det. Det är rätt så kul när vi börjar prata om det här, så hör folk av sig från hela landet. Kan ni skicka ett team hit? Kan ni skicka ett team hit? Kan ni skicka ett team hit? Det är sån nöd här i den här platsen. Kan ni skicka ett team hit, säger de. För det finns sån längtan efter att komma starkare ut i bön. Halleluja! Underbart! Är ni beredda på något mer nu då? Mera helig ande. För det är det som är projektet ikväll nämligen. Mera helig ande. Är det någon här som behöver mera helig ande? Pastorn behöver mera helig ande. Då är jag taggad liksom. Det är underbart. För jag menar, pastorerna, de är ofta annars sådana här som liksom lite, håller tillbaka. Nå, lite lagom helig ande ska vi ha här. Men sådana pastorer tycker jag är väldigt tråkiga. Eller hur? Jag vill ha sådana här som Leif här som säger yes, först och räcker upp handen. Halleluja! Jag har inte något komplicerat budskap, vad jag vet. Utan jag har ett enkelt men kraftfullt budskap. Och det är från Guds ord. Vi ska läsa Johannes evangeliet. Åh, halleluja! Prisad vare Herre. Jag känner framförallt att det är leverans ikväll av helig ande, Guds närvaro, Guds vidrörande. Att Gud ska komma, att de törstiga ska få dricka, ska få del av mera honom. Det är det jag upplever Gud vill göra den här kvällen. Det är inte så mycket teori och funderingar och så man kan undervisa en vecka om den heliga ande. I för sig va. Men det är inte liksom det som är tanken nu. Att egentligen det här blir mer en liten inledning. Till att vi ska kunna ta emot mer av den heliga ande. Och jag kan tala om för er att jag vill vara först och ta emot mer av den heliga ande. För jag behöver mer av den heliga ande. Jag är i jättebehov av mer av den heliga ande. Ja, men tänk, jag ska ju predika för er. Då behöver jag ju mer av heliga ande. Så jag har bett här nu ett par timmar bara för att kunna predika för er. Om den heliga ande. Hoppas han kan leverera. Tror ni det? Ja, det tror vi. Nu läser vi här. Johannes 3:34. Tycker ni är lite konstigt så att det är typiskt för prästsöner från Vetlanda. Vi är såna här. Så det står så här i Johannes 3:34. Och jag tycker det är fantastiskt. Och jag har faktiskt kollat in lite hur det står i den grekiska grundtexten. För att bibelöversättningar det är... Man blir på lite dåligt humör. Om man kan grekiska, då blir man på lite dåligt humör när man läser bibelöversättningar ganska ofta faktiskt. Men man behöver dem i alla fall. Men så här står det i min korrigerade översättning som kommer, som jag har korrigerat utifrån grundtexten. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Och sen står det så här. Gud ger inte anden efter mått. Halleluja! Gud ger inte anden efter mått. Så Gud har liksom inte någon sån här litet måttglas liksom. När han tänker på, ja men nu ska jag ge helig ande för Vetlandaborna här. Och då ska vi se till att det är så lite som möjligt. Vi ska ge dem en liten, bara två streck på ni vet, sån här mätglas. Som man hade i kemin förr i tiden. Vi ska ge dem en liten dos. Nej, Gud är inte sån. Han jobbar inte på det sättet. Gud ger inte anden efter mått. Hur mycket ande kan vi få? Ja, vi kan faktiskt få så mycket som vi vill ha. Vi kan få så mycket av helig ande som vi vill ha i våra liv. Vill vi ha mycket? Kan vi få mycket? Vill vi ha lite? Ja, men då ska vi bara sitta och titta liksom. Men om vi vill ha mer, då ska vi söka Gud. Och om vi söker honom, vad händer om vi söker honom? Jo, då finner vi honom. Har han lovat, eller hur? Så om vi söker honom, då finner vi honom. Vi kan titta på Lukas 11:13. Som är faktiskt mitt älsklingsbibelord. Vad det gäller den heliga ande. Och varför är det så då? Jo, för att jag är ju som jag sa, jag är uppvuxen i en miljö där man inte talade om den heliga ande överhuvudtaget egentligen. Så jag blev präst ute på landet, lant- och skogspräst brukar jag säga, nere i Åker och Hagsult, om du vet var det ligger vid Skillingaryd. Och jag hade ingen koll överhuvudtaget på den heliga ande. Men jag gjorde en väldigt bra sak. Jag la ner en av mina fyra syföreningar. Det var inte det som var det allra bästa, men jag gjorde det för att, jag menar, tänk själv och sitta, nu ursäkta om det är någon som är i en syförening, men tänk själv att vara 26 år, ny, liksom bliven präst, komma ut på landet. Sen ska man sitta varje vecka då, eller varannan vecka i fyra syföreningar. Alltså, det är inte så kul om jag säger så. Jag la ner en av dem, så började jag bibelstudium istället. Så vi hade bibelstudium och så började vi studera Guds ord. Och då säger en gång en av mina riktigt härliga församlingsmedlemmar där som var hängivna och som alltid var i kyrkan och sådär. Hon var faktiskt diakonissa också. Hon sa så här till mig: Anders, vad är den helige ande för någonting egentligen? Vad är den helige ande för någonting egentligen, säger hon. För hon hade ju inte heller någon undervisning. Och vad kunde jag svara? Det enda jag kunde svara, det var Nicenska trosbekännelsens tredje artikel. Den helige ande som tillika med fadern och sonen tillbes och äras och som har talat genom profeterna. Det var det enda jag kunde säga. Jag hade inget annat svar överhuvudtaget om den helige ande. Kan ni tänka det? Präst, välutbildad teolog var jag faktiskt redan på den tiden. Men ingen hade undervisat mig överhuvudtaget om helig ande. Men Gud tog tag i någonting där. Gud började någonting där. Det är liksom, jag blev medveten om att det fanns en lucka i min förståelse. Och sen hände andra saker. Så att vi var några präster som träffade såna här högkyrkliga präster med alltid prästskjorta. Alltså jag gick alltid i prästskjorta. Jag hade nästan ingen annan skjorta än prästskjortan. Så åkte jag bort någonstans, jag hade alltid prästskjorta. Liksom. Det fanns ingen annan skjorta i stort sett. Ganska intressant att man var så totalt förenad med den här prästrollen. Och i alla fall så träffades vi de här prästerna. Det var ungefär 10 präster som träffades en gång i månaden. Vi firade mässa. Och efter mässan så åt vi frukost. Man får inte äta innan mässan, utan vi åt efter mässan. Så åt vi frukost. Och sen pratade vi teologi några timmar fram till lunch. Och vad studerade vi för något? Jo, vi studerade dopet. För vi trodde på barndop. Vi döpte barn och sådär. Det var liksom, det gjorde vi. Skulle jag inte göra nu, för jag är troende döpt efter det. Men vi trodde på barndop. Men vi var inte nöjda med att man döpte alla utan någon som helst urskiljning. Att det inte fanns en kristen miljö eller någonting. Så vi träffades där i alla fall. En gång i månaden. Och på olika sätt studerade det här med dopet. Vi var ju teologiskt utbildade. Så vi gjorde liksom våra studier och redovisade för varann och så utifrån skriften och grundtexter och sådär vidare. Och jag vet att jag frågade då de här bröderna en gång, för det var bara bröder. Vi var ju också mot kvinnliga präster förstås. Så det var bara bröder där. Och då frågade jag: men hörni ni, vad är det här dopet i den helige ande egentligen? Det står ju faktiskt om det. Vad är dopet i den helige ande, säger jag. Och då säger en av prästerna där, som ni kanske känner till, Håkan Sundliden, som ju sen har blivit en ganska känd präst efter det. Då säger Håkan: ja, men jag kan undervisa om detta nästa gång, och det skulle vara om en månad då. Men då var det en annan präst som också var andedöpt, och Håkan var ju andedöpt. Det var en annan präst som tänkte: nu ska jag ta mata Anders med lite bra undervisning. Så han kom och stack till mig korrespondensundervisning skriven av Colin Urquhart, som handlade om den helige ande. Och så fick jag en röd stencil. Vet ni vad en stencil är? Alltså, ni som är födda någon gång före 2000 kanske vet vad en stencil är. Det finns ju inte längre, va? Men vi hade i alla fall röda såna här små häften då. Det var ett rött häfte som handlade om den helige ande. Det var ganska lämpligt. Och så läste jag här om den helige ande. Och vet ni, jag hade aldrig hört talas om den helige ande. Jag hade aldrig förstått. Det var nästan som i Efesus, va? Jag hade inte, visste inte vad den helige ande var för någonting. Så började jag läsa om den helige ande. Och vad den helige ande kunde göra. Och att man kunde bli fylld med helige ande. Och sen stod det så här. Lukas 11:13. Så stod det så här. Det står fortfarande här, förstår ni. Det har inte ändrats liksom i Bibeln. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Kan ni tänka er, det finns ett specialbibelord om att få den helige ande. Det finns ett specialbibelord om att bli döpt i helige ande. Det är fantastiskt, eller hur? Så jag satt där, förstår ni, i prästgården i Åker, på andra våningen. I vårt sovrum på en stol med röd sits och Bibeln i knät. Och så läser jag.
Halleluja! Ursäkta att jag blir glad när jag pratar om detta. Får man vara glad här? Det är okej. Ja, bra. Så att jag läser och jag hör att Fadern vill ge mig helig ande. Och jag ber honom. Ge mig nu helig ande. Fyll mig nu med helig ande. Och vet ni vad han gjorde? Han fyllde mig med helig ande. Precis där och då så gjorde han ett mirakel med mig. Och vad som hände var jag talade inte i tunga faktiskt. Det är hemskt, eller hur? Talade inte i tunga då. För jag hade ingen undervisning om det. Det var nästa vecka jag fick det. Det stod inte i det brevet vad man skulle tala i tunga liksom. Men jag fick en enorm kärlek till Guds ord. Och min fru säger också att jag fick en ny kärlek till henne. Och säger frun det, då får man tro på det, eller hur? Att hon såg någonting nytt i mitt liv och ny glädje. Amen. Så Gud gjorde ett under där. Sen nästa vecka så var det undervisning om tro. Så läste jag det där brevet. Satt på ett lite speciellt rum och läste det där brevet. Och då står det så här att ja, för att fungera i tro så måste man ta ett steg i tro. Så nu ska du ta ett steg i tro. Nu ska du börja tala i tungor. Stod det där brevet. Jaha, okej. Okay. Ja, men då får jag väl börja tala i tungor då. Så det gjorde jag. Amen. Och sen började jag tala i tunga. Jag hade bara ett litet ljud. Korro, 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 korro. Och det höll jag på med en hel månad. Tänk vad tråkigt. Men det var ändå övernaturligt, va? Korro, 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 korro. En hel månad. Tills jag satt i bilen en dag på väg till Kävsjö. Och sa, nu räcker det med korro, korro, herre. Nu får du komma över mig. Och sen har det bara flödat på alla sätt. Halleluja. Så jag älskar det här bibelordet, Lukas 11:13. Han ska ge helig ande åt var och en som ber oss. Be honom. Halleluja. Varför behöver vi mer av helig ande? Jag ska bara säga lite grann, bara för du ska bli ännu törstigare nu. Vi saltar lite grann nu i strupen, eller hur? Hur är det med vittnandet? Hur är det med vittnandet? Hur är det med frimodigheten? Det står ju, när den helige ande kommer över er ska ni bli mina vittnen. Från Jerusalem till Judén, till Samarien, till jordens yttersta gräns. Men hur är det med vittnandet? Nu är det inte här för, jag är inte här för att ge dig fördömelse. Jag kan ge mig själv fördömelse. Utan jag är här för att säga att det finns ett sätt att bli uppfylld av Gud så att man inte kan låta bli att vittna om Jesus. Halleluja! Och det är genom den helige ande. Det är möjligt att ropa till honom. Det är möjligt att ta emot honom på ett nytt sätt. Det är möjligt att bli förvandlad av honom. Vet du inte vad Saul fick höra? Saul fick höra, den helige ande ska komma över dig. Och du ska bli som en annan människa. Jag vill det, hörni. Jag vill faktiskt bli som en annan människa. Jag är lite trött på den här gubben nu. 65 år och har inte vunnit fler. Vad är det för dumheter? Eller hur? Vet ni hur snabbt det går att vinna världen? Om en vinner en. Och alla vinner. Om alla skulle vinna en om året. Då tar det inte många, många år faktiskt. Förrän hela världen är frälst. Det är väldigt märkligt. Jag tror vi kan bli förvandlade av Herren. Jag tror att om vi är hungriga och törstiga och ropar till Gud och säger, Gud, det räcker inte. Gud, jag måste ha mer. Gud, du måste förvandla mig. Vad tror du kommer att hända om vi ropar till honom på det sättet? Tror du han kommer att säga, nej, jag tycker inte det. Jag döper inte om småländska damer med helig ande. Tror du han säger det, va? Inget mer flöde här nu. Inget mer. Nej, han säger låt det ständigt uppfyllas av ande. Ständigt uppfyllas av ande. Det är inte bara en engångsgrej att jag blev döpt på 1800-talet i helig ande. Kanske någon av er som blev, jag vet inte hur gamla ni är här. Jag menar, nej, kanske inte någon riktigt 1800-talet. Men då säger jag någon gång i mitten på 1900-talet då. Det kan finnas någon, eller hur? Nej! Låt det ständigt uppfyllas av ande. Jag vill ständigt uppfyllas av ande. Jag vill vara mer uppfylld av den heliga ande. Jag vill ha så mycket av helig ande så jag inte kan låta bli att tala om och berätta vad Jesus har gjort. Eller hur? Prisad vare Herren. Tror du det finns mer?
Ja, absolut.
Halleluja, vad underbart. Amen, halleluja. Prisad vare Herren. Det gör det nämligen. Och vet du vad jag kände idag? Jag kände så här. Gud vill liksom, Gud erbjuder er i den här församlingen att gå upp ett snäpp i anden den här kvällen. Gud erbjuder er att gå upp ett snäpp. Ja, men då säger ni, jag vill upp två snäpp. Ja, men det är helt okej för honom. För han ger inte anden efter mått. Men om ni bestämmer er för, ja, men jag menar allvar nu. Jag tror Herren säger detta. Om ni bestämmer er för ett nytt flöde av den helige ande, ett nytt djup i den helige ande, en ny andens eld över den här församlingen, så kommer Herren inte att säga nej. Han kommer inte att säga nej. Jag upplever själv att det är så här, att ju mer jag söker honom, desto mer finner jag honom. Ju mer jag ger mig till bön, desto mer kommer bönens ande över mig. Eller hur? Prisad vare Herren, om jag börjar ta steg i tro för att be för sjuka och verkligen göra detta, vad gör Gud då? Han säger väl inte, men sluta be för sjuka Anders, det är onödigt. Jag menar, varenda människa är ju sjuk, ärligt talat. Om vi skulle liksom bjuda in till liksom helande här, då kommer hela församlingen fram, va? Det är alltid så i såna här trosförsamlingar, eller hur? Väckelseförsamlingar, va? Det är alltid liksom fullt vid bönekön om helande, va? Eller hur? Gud ger inte anden efter mått. Han gör inte det. Han ger helig anden så mycket vi vill ha. Och frågan är, hur mycket vill vi ha? Vet du, jag har två bilder idag. Det ena är mätglaset. Och det är bara ett kryss över mätglaset. Gud har inget mätglas. Gud ger inte anden efter mått. Han sysslar inte med sådana här snålighetsprojekt, va? Vad gäller heliga ande. Varför? Ja, men heliga ande är inte till för vi ska mysa eller må bra. Vi myser och mår bra. Ibland gråter vi också. Eller hur? Och får riktig nöd när anden kommer över oss. Men varför behöver vi mer av helig ande? Jo, för att vi ska kunna vara hans vittnen. För att vi ska kunna göra det som han har sagt i missionsbefallningen. Eller hur? Det är därför vi behöver helig ande. Vi behöver helig ande för att de flesta som bor i Vetlanda, de går under i sina synder. För de behöver bli frälsta. Amen. Det är därför vi behöver mer av helig ande. Ska vi då stänga av tvn och Facebook och strunta i dumheterna och ropa till Gud? Eller hur? Och söka honom och komma till honom. Herre, förvandla mig. Jag vill bli en annan människa. Jag vill bli en annorlunda människa. Jag vill bli ett vittne om dig. Jag vill bli ett vittne om din kärlek. Och vad kommer Herren att göra? När han hör de bönerna, när han ser det hjärtat i våra liv, vad kommer han att göra? Ja, men han kommer inte att säga nej, va? Utan han bara väntar ju på detta. Han väntar ju på ropet, eller hur? Och när ropet kommer, halleluja, då kommer alltid leveransen, va? Ja, men tänk, här sitter jag i min prästskjorta i Åkers prästgård, byggd 1796, på andra våningen, i ett jättesnyggt rum de hade där liksom. På en röd stolsits med Bibeln i knät. Och så säger jag, Herre, du har sagt att du ska ge helig ande åt var och en som ber dig. Och vad gör han? Omedelbart så kommer han och fyller mig med helig ande. Halleluja. Visst är det fantastiskt? Helt makalöst. Veckan efter så läser jag undervisning om tungotal. Och så börjar jag tala i tungor. Ja, men tänk, va? Tänk vad Gud kan göra. Tänk vad trofast han är. Eller hur? Och jag tror han är trofast idag också. Halleluja. Prisad vare Herren. Vad kan vi mer få? Jag ska inte undervisa en massa här nu. För jag känner att det är mer leveranssmörjelse här den här kvällen. Men det första är vittnesbördet, va? Eller hur? För jag vill bli liksom så förkrossad. Att jag inte står ut med att folk går förlorade, va? Eller hur? Att jag inte står ut med att folk går förlorade. Nu står vi ju ut med att folk går förlorade. Eller hur? Om inte svenska kristna stod ut med att folk går förlorade, då skulle vi göra något annat. Då skulle vi göra på ett annat sätt. Eller hur? Det är ju det som är problemet. Att vi kan stå ut med att folk går förlorade. Men jag vill bli förvandlad av Gud. Jag vill bli förkrossad. Så att jag inte står ut med att folk går förlorade. Jag inte står ut med att... Nu har jag faktiskt frälsta barn. Jag är väldigt glad för det. Jag menar... Bara det att det finns släktingar här som går förlorade. Jag har många släktingar som går förlorade. Därför behöver jag mer av helig ande så att jag verkligen kan gå ut i mitt hjärtas bön för dem. Den andra saken jag vill säga, jag ska inte hålla på och undervisa massa nu. Det är lite problemet det här när man är liksom både lite lärare och lite profetisk och lite av varje. Sådär. Då blir det liksom svårt att få till det ibland. Men i alla fall... Det andra är bönen. Jag tror att Herren vill komma med en ny bönens ande över oss som älskar att be. Och jag har förstått och jag är så glad när jag kommer in här i församlingen, för jag märker att det finns liksom en bönens ande. Det finns en längtan efter bön. Och det är det bästa Gud har i det här landet just nu. Det är att det finns folk som längtar efter att be. Folk som brinner för bön. Va? För det gör det överallt. Det är fantastiskt. Men när vi kunde samla 1500 pers i somras på Rallingsgården utan någon fantastisk information eller någonting. Det var bara ett mirakel. Och nu fattar vi inte hur vi ska få plats med alla människor, men det tror jag kanske ska gå på något sätt den här sommaren. Men jag tror det finns en annan nivå av bönens ande. Vad är bönens ande för någonting? Vi ska gå och titta på det också, sen ska vi be. Vi kan gå till Zakaria 12. Zakaria 12. Halleluja, prisad vare Herren. Åh, jag prisar dig. Halleluja. Herren vill ha böneeldar överallt. Herren vill ha platser överallt där man bara ropar till honom. Ni kanske har hört talas om Daniel Wiklunds vision som jag tycker är både väldigt stark och förkrossande. Och det är ju detta med att om jag har förstått det här rätt så såg han Sverige. Så såg han liksom som Guds eld som det var liksom, den hängde över Sverige. Det var beredd. Det var liksom från Guds sida var det färdigt med elden. Från Guds sida var elden liksom förberedd. Men elden föll bara där det fanns några som ropade efter elden. Men tänk er nu, om vi ropar efter elden på plats efter plats. Tänk om vi kan ropa efter elden från Haparanda till Ystad. Och från öst till väst, eller hur? Tänk, förstår ni? Tänk om det är så, vilket jag tror att det är så, att Gud har berättat en besökelsetid för Sverige. Jag vaknade en natt. Jag ska inte säga att Herren väckte mig. Man ska inte överdriva. Men jag vaknade en natt. Jag har vaknat lite grann på nätterna här nu. Och då började jag be. Och då upplevde jag att Herren sa. Att Jesus sa faktiskt. Jag vill invadera Sverige. Och jag vill göra det genom min kropp. Men bara detta att man hör att Herren säger jag vill invadera Sverige. Gud har en plan att invadera Sverige. Och han kommer att göra det genom sin kropp. Så finns det då såna här platser som den här församlingen. Där man älskar att be och där man träffas flera gånger i veckan för att be. Eller hur? Och snart så är det ju 14 bönemöten och sen blir det 17 eller hur det var, va? Eller hur? Man älskar att be och ja, men då tror jag det finns en ny bönens ande. Det finns någonting nytt, det finns någonting starkare, det finns någonting mäktigare. Och det är det som jag har sett hos de här Tanzania-bedjarna. För de har en bönens ande över sig. De kan be timmar, inga problem. Det var en kvinna där nere. Och kvinnorna, det är ju det bästa vi har vad det gäller bön, eller hur? Jag älskar de här bönekvinnorna.
Jag har liksom en del vänner som är med och ber för oss och ber för mig och familjen och olika sådana här saker. Och då säger jag till mina vänner så här: jag vet du vem hon är? Nej, de har ingen aning. För att hon är så liten och hon är så osynlig. Och de fattar inte vilken mäktig gudskvinna det här är. Det kommer bli så när vi kommer till himlen. När jag tror att jag ska få den där kronan. Då går Jesus förbi och sätter den på henne istället. Ni vet, ni har hört den berättelsen va? Så det är fantastiskt med de här bönemänniskorna. Men Herren har en bönens ande som vilar över på samma sätt som vilar över de här tanzanierna för oss nu. Så vi var där nere och det var ett bönemöte. Och det var en kvinna där, vi bad för Sverige, det var en kvinna där, hon bad och hon bad och hon bad och hon bad. Och när hon hade öppnade ögonen då, om det var ett par timmar senare, så ser hon att ingen är kvar i kyrkan. Bönemötet är slut, hon har ingen aning. Hon har gått ut i sin ande för oss i bön och bara utgjutit sitt hjärta för vårt land. Visst är det fantastiskt? Jag tror att vi kan få någonting. Vi kan få en nådegåva som de har fått och som de har utvecklat. Det är så att de har startats av Pingstmission, de här, för många år sedan. Och de har liksom bevarat elden. Kanske i Sverige kan det delvis ha falnat elden. Va? De har bevarat elden. De fortsätter. Så i Sakaja 12:10 så står det så här: men över Davids hus, över Jerusalems invånare, ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Halleluja. Nådens och bönens ande. Visst är det bra att det är nådens ande. Att det är liksom inte, det hänger inte på våra gärningar, det hänger inte på något vi har, utan det är nådens ande. Anden, det är anden som verkar. När vi börjar be i anden, då är det inte vi själva som ber. Eller hur? Utan det finns en bönens ande. Och vad är den här bönens ande? Ja, men det är liksom ungefär som, ni vet när man startar bilen, va? Då har man ju en startmotor. Och så vrider man om nyckeln och så går det igång en startmotor. Det är vi när vi börjar be. Va? Så vi börjar be lite grann i vår egen kraft så att säga. Och det är bra. Men om vi inte börjar be så blir det ingen bön. Eller hur? Om man inte startar bilen så startar inte bilen. Det är väldigt enkel logik det här. Men vad är det som händer sen? När man har startmotorn har kommit igång. Jo, men då kommer ju alla de här cylindrarna igång. Jag skulle tro i Vetlanda har ni väl 12 cylindrar va? Jag minns ju förr i tiden, vet, när alla de här så kallade bilburen ungdom heter ju nu för tiden. Raggarbilarna liksom gled fram över gatorna i Vetlanda när jag var ung här. 12 cylindrar. Det är typiskt Vetlanda, eller hur? Riktig kraftfull bön. Eller hur? Det bara mullrar på. Men det här finns för oss. Det finns en djupare bönens ande. Det går ut och går att gå starkare i bön. Att gå inför Gud på ett nytt sätt. Jag känner själv hur den bönens ande bara kommer starkare och starkare. Den kommer fortare och fortare. Och det gör att jag känner att nej, men det är inte bara jag som ber. Utan Gud börjar be. Gud i min ande börjar be. Gud börjar ropa. Vi har ju bibelord på detta i Romarbrevet 8. Gud börjar ropa. Gud ropar sin nöd för det svenska folket. Gud ropar sin nöd för de förlorade i Vetlanda. Halleluja. Prisad vare Herren. Amen. Halleluja. Prisad vare Herren. Så jag tror att vi har framför oss en ny tid i den heliga ande. Ett ande av vittnande. En bönens ande. Mer av andens gåvor i funktion. Att du kan lägga händerna på de sjuka. Och de blir friska. Att Gud kan göra något nytt. Men också att Gud kan göra något nytt i den här församlingen. Att Gud kan komma starkare i den här församlingen. Guds ande kan komma starkare i den här församlingen. Guds närvaro kan komma starkare i den här församlingen. Det har väl ingen betydelse hur människorna ser ut egentligen. Det enda Gud tittar på, det är ju hjärtat va? Att vi söker honom och vill absolut ha allt vi kan få. Prisad vare Herren. Jag tror vi ska göra så nu, om vi skulle kunna sjunga någonting, du vill leda oss, syster. Och så ska vi be. Jag bara har känt, sett framför mig att jag ska lägga händerna på folk som vill ha mer av helig ande idag. Se om det är någon som vill ha det. Det är fritt och förintet. Man behöver inte, men vill man så tror jag Gud kan göra någonting. Jag tror det finns någonting färdigt. Finns någonting berätt här som Gud vill göra. En uppgradering i anden. En fördjupning i anden. Ett starkare närvaro av den helige ande. En större manifestation av andens nådegåvor. Halleluja! En djupare bönens ande som tar oss in nya nivåer av bön. Inte bara det vi kan göra, utan det Gud ville göra genom bönen. Åh, halleluja! Gud är mäktig. Och när vi bara låter honom få fylla oss, få använda oss, då kan han göra saker och ting som vi inte trodde var möjliga överhuvudtaget. Halleluja! Prisad var Herren. Halleluja! Ska vi bara stå upp tillsammans, vänner? Och shabara korosoya. Så bara kommer vi in för här.